Välkommen till podden Webbstrategi för alla. Detta är avsnitt 7 och handlar om webbprestanda. Jag höll i januari 2016 en föreläsning på ämnet webbprestanda på konferensen Webbanalysdagen i Stockholm. Detta är en inspelning från min session. Det är repris för dig som var där och kanske lite nyheter för dig som inte var på plats. Jag vill också passa på att nämna att boken Webbstrategi för alla nu finns ute i en färsk andra upplaga på förlaget Internetverk. Det finns ett helt kapitel om webbprestanda i boken. Kolla in boken på adressen tba.nu/podden, alltså tba.nu/podden.
Vår nästa talare, jag skulle beskriva dem som att de har satt en standard för hur man tycker att de tycker att de bör prestera online. De har satt en grund. Och jag vill inte säga så mycket mer än så, för jag tycker att det är väldigt intressant själv också. Så jag tycker att presentera upp Marcus Österberg från Västra Götalandsregionen. Välkommen upp!
Ska vi se?
Ljudet fungerar.
Fungerar ljudet?
Jättebra.
Kalas. Jaha, så ni tycker alltså att ni redan har mycket att göra inom webbanalys. Då kommer jag med det bistra budskapet att jag kommer med någonting som de flesta absolut inte gör då. Jag tänkte prata om webbprestanda, hur man dokumenterar sin lägsta nivå. Och med den här ungefärliga agendan då. Många av oss upplever ganska ofta att vi har en tveksam upplevelse när vi använder webben. Det märks inte minst i den här diskussionen vi hade samtalet runt bordet här förut. Man hamnar på bedrövligt långsamma webbsidor och man vid upprepade tillfällen landar man på fel sidor. Och den här presentationen är ett brandtal egentligen skulle jag vilja säga för att vi borde kunna göra bättre ifrån oss på den här punkten. Och jag rekommenderar att man ska sätta en lägsta nivå och att för att man ska kunna göra det baserat på fakta istället för att man liksom går på någon form av magkänsla eller subjektiva åsikter så har jag samlat på fakta till oss så att ni liksom har siffror att ta med er härifrån på om ni själva ska börja dokumentera de här grejerna. Och då har jag utgått ifrån 100 stycken olika webbplatser som har varit med i IDG har ju en sån topp 100 bästa webbplatser i massa olika kategorier så där, som de släpper en gång om året. Så jag har kollat alla de 100 webbplatserna och jag har kollat alla länkar som de har från sina startsidor. Så totalt sett har jag kollat 13 000 undersidor på de här webbplatserna. För det är nämligen så att konvertera folk på sin startsida eller hur snabb startsidan är, det är ganska ointressant i jämförelse med produktsidor, artiklar eller kundvagnar eller sånt där man egentligen skapar förutsättning för att nytta ska uppstå. Så att de här siffrorna som jag kommer att presentera och data finns också för den som är sugen så kan man ladda ner det på den här adressen där. Så kan man börja diskutera lite vilken nivå man väljer när man dokumenterar. Först lite om mig då. Jag heter Marcus Österberg och jag är väl också en datanörd. Ungefär jämnårig också med Fredrik. Och möjligen så är jag en byråkratnörd också. Jag jobbar på Västra Götalandsregionen och det är ju landstinget i runt Göteborg skulle man kunna säga. Men det är även Dalsland och en bit in i landet upp till Mariestad och så. Jag brukar beskrivas som en webbnörd av kollegorna och jag har jobbat väldigt mycket med webbutveckling sen tidigare. Jag jobbar som webbkonsult. Och det jag gör inom Västra Götalandsregionen det är att jag representerar verksamheten gentemot vår IT-organisation och jag kravställer och vallar runt konsulter och jag beställer konsulter och sådant. Förutom det då så ansvarar jag från verksamhetssidan för webbanalys högt och lågt. Och ibland så representerar jag också oss på sådana nationella initiativ som 1177.se och så. Och apropå det Fredrik pratade om då, det här med vilka olika enheter man har. Landstingen, precis som Kina, brukar få utstå en del kritik för att de har lite gamla grejer. Vi har ganska nyligen, nu får min kollega Evelyn rätta mig om jag har fel här, men vi har ganska nyligen uppgraderat till den förra versionen av Internet Explorer, alltså version 9. Så det är ungefär vad vi har att tampas med på hemmaplan. Och jag tror att det var 12 januari så la Microsoft ner supporten för både 9 och 10. Så att vi ligger lite i bakvattnet ibland för att vi är en stor organisation och det blir av nödvändighet trögt. Så att jag tycker att det här är kul att vi har kunnat göra det här, för det här är vi lite tidiga med kring prestandabudget. Vi har 1,6 miljoner invånare i Västra Götalandsregionen och alla är i våran målgrupp på någon av de webbplatser som vi erbjuder. Vi har kollektivtrafik, vi har majoriteten är förstås vård, men sen har vi också skolor och museer och sådant. Och tar man och kollar på de webbplatser vi har så har vi alltså 60% kommer in via en mobil enhet idag. Går man in och kollar på de sajterna där vi har väldigt mycket pdf-er så kanske vi har 17% på en mobilenhet för att de antagligen lärt sig att undvika oss, skulle jag tro. Men i och med att vi inte, vi har ju liksom inget ekonomiskt incitament, så är det ganska, det gör webbanalysarbetet lite svårare. Så det vi har gjort för att sätta den här standarden eller egentligen börja prata om någonting som skulle kunna likna KPI:er, det är att vi har börjat fokusera på vilka värderingar vi har, vilken kommunikativ stil vi vill ha på webben och hur de ska prestera i stort. Men vi har också då börjat knyta an mot verksamhetsmål. Det första man kanske behöver fundera på, det är ju det här, spelar prestanda någon roll? Ni behöver inte lita på mig, utan ni kan ju läsa på själva. Det här är lite research som jag har gjort. Och det här hittar man ganska snabbt. Det finns de som har gjort rejäla undersökningar och kollat utifrån olika aspekter, skulle jag dessutom vilja påpeka. Att det här med snabbhet och bra prestanda är en bra affär. Och det är viktigt även för oss inom offentlig sektor att våra webbplatser ska vara bra. Även fast vi inte säljer någonting så ska man ha en bra service. För det är vad vår verksamhet går ut på. Och det finns ju ett antal olika aspekter. Det är ju det här med huruvida man liksom bygger lojalitet, ifall man får fler konverteringar, ifall man får fler som tar sig igenom kundvagnsprocessen och liknande. Så det här kan jag tycka är ju lite bevis för att det här tyvärr då ytterligare är en sak som vi alla behöver fokusera lite mer på. Men jag kommer att presentera ett antal verktyg som gör det här lite lättare. Men det man kanske inte har gjort när man pratar om det här, man pratar ofta om den, sina personas, de här ärketypen av kunder som man har, och man pratar ofta om vilka mål man har, men man sätter inte sina antimål eller sina antipersonas över vilka som har störst problem eller när man fullständigt misslyckas. Och det är väl lite det här kan tänkas handla om, det här med prestandabudget, att man börjar försöka liksom ta hand om besökarna som man redan har fångat in på något sätt. Och det man ska komma ihåg också är att Google har med det här med webbprestanda, alltså hur snabbt en sida laddar, det har de med i sin rankningsalgoritm. Så att det är helt enkelt logisk sökmotoroptimering att försöka få en snabbare webbplats. Sen så kan man ju också se det på annat sätt, att långsam internet eller sidvisning, om den tar lång tid så börjar man liksom tappa den personen som man har ett utbyte med. Och ska man hårdra det, jag vet att det finns en annan person som tycker att jag kanske hårdrar det lite väl långt, men jag tycker att jag har backning för det. Men jag skulle påstå att om sidan tar för många sekunder att ladda in eller det här utbytet tar för lång tid, så orsakar man en funktionsnedsättning. Och låt säga att alla ens sidor på hela webbplatsen är långsamma, ja då har man ju orsakat en onödig funktionsnedsättning på precis varenda besökare man har på sin webbsida. Och kanske gjort det värre med de som redan har den. Och då är det ju en kognitiv funktionsnedsättning jag pratar om. Att man, tankarna börjar vandra och sånt där. Och det behöver ni inte heller lita på vad jag har att säga. Utan jag kan hänvisa till en auktoritet som har gjort lite statistik på detta. Användbarhetsgurun Jakob Nielsen kanske några här känner till. Han jobbar mycket med UX och sådant. För drygt 20 år sedan så gjorde han och hans bolag en liten research kring detta. Och kom fram till att utbyte i kommunikation digitalt, det finns 3 stycken magiska tidpunkter för det. Den första är då nämligen 0,1 sekund svarstid. Då upplever man fortfarande att utbytet är omedelbart. Man märker inte att det laggar, eller vad man ska kalla det för. Och som Fredrik pratade om det här med att man har de här mobiltelefonerna precis rätt i ansiktet, så antar jag att det är 60, att uppdateringsfrekvensen på bilden behöver vara 60 bilder per sekund och sånt där. För att annars upplever hjärnan det som att bilden laggar. Det här är samma sak, det är samma typ av problem som man har. Så vid 0,1 sekund, då gör man fortfarande väldigt bra ifrån sig, skulle jag ju säga då. Och av en händelse så råkar det vara så att Googles interna mål är att aldrig vara över 0,1 sekund. Och jag kommer tjata Google en hel del här, och det är för att de är väldigt stödiga kring det. Och vill man hålla koll på vad Google gör genom det här, så kan jag tipsa om Ilja Grigorik. Han är deras prestandaguru. Han finns med i diverse podcast, han har en väldigt välskriven blogg. Det kan vara ganska nördigt, han pratar allt ifrån webbprotokoll till hur man sparar några kilobyte på en bild som man ska ladda. Men för att återgå då, först 0,1 sekund för att det ska kännas omedelbart. Vid en sekund så börjar tankarna vandra hos ens användare. Man har alltså orsakat en kognitiv funktionsnedsättning, om än något mild. Vid 10 sekunder så börjar användaren vilja göra någonting annat. Lite som att man låter den där datorn göra vad den håller på med. Och så vill jag gå och koka kaffe, gå på toaletten eller så. Det blir som en reklampaus. Och där har man ju helt tappat koncentrationen egentligen. Och det man kanske ska ta med sig från de här siffrorna, 0,1 sekund och 10 sekunder, det är liksom, vet ni hur lång tid det tar för de användare ni har på er webbsida idag. Har ni koll på hur många som är mer än en sekund eller mer än 10 sekunder? Och jag inser att den här vinkeln av webbanalys kanske ligger lite i utkanten av vad man anser ingår i begreppet. Men jag tycker att det här är ju ändå en del av att man försöker skapa en förutsättning för alla de här andra sakerna. Att man ska kunna konvertera en person, så blir det liksom lite meningslöst om man inte ser till att förutsättningen finns där. Det är lite som att ställa upp en sån här parkeringssugga framför entrén på sin butik. Det är liksom, visst, många kommer säkert att trampa över den, men är det halkigt så kanske mannen med käpp inte kommer göra det. Sen kan man ju faktiskt fundera på vad webbanalys är och inte är. Och jag förstod att det var många här inne som kändes så här som att jag kanske inte är en webbanalytiker. Alltså, den som kan säga att den 100% är en webbanalytiker kan ju gärna komma och prata med mig under lunchen. Sånt där. För att vi är nog ganska många som känner att okej, men jag gör den nischen, eller jag jobbar med marknadsanalys, eller jag liksom mäter kampanjer. Nej, men det är jag som driftar vårt webbanalyssystem och sånt där. Men det här är ett sånt oerhört brett område, så att det går inte riktigt att säga vad det är och inte är. Så jag tänkte bara trösta lite med tanke på att jag har lagt på er att ni är tvungna att sluta misshandla era besökare, så kommer det här kanske som lite tröst. För det är, sitter man på anställningsintervjun eller utvecklingssamtal med chefen och de frågar kan du webbanalys, så säger man ju förstås ja för fan. Åtminstone om man är intresserad av att få jobba med webbanalys så har man inte mycket att välja på. Men det finns ganska många olika vinklar man kan ta. Man kan jobba på olika sätt inom vad det handlar om. Men i och med att vi då i landstinget har en frånvaro av ekonomiska incitament, så har vi kanske lite lättare att skilja på halvbra och halvdåliga mål. Det är liksom, vi är i det gränslandet hela tiden på något vis. Så att det vi har gjort, det är att vi har börjat fokusera på den mobila verkligheten vi lever i idag och börja titta på användarupplevelsen allt mer. Och det finns ett antal frågor man kan besvara när man sätter sin ambitionsnivå. En ambitionsnivå, det är ju stilguide eller living style guides kallas det ofta för om man läser på utländska sajt. Men de här frågorna som finns att besvara, det är ju bland annat hur ska man hantera det här med tredjepartstjänster. Och det kan ju vara en ganska jobbig fråga för oss som vill jobba med webbanalys, vad det nu är. Sånt där. För då använder man väldigt mycket tredjeparter och bäddar in för att man ska få hjälp. Hur långt ner scrollar de på produktsidorna? Kommer de se den här call to action? Vad tusan händer? Liksom. Man försöker få koll. Och vi som jobbar i offentlig sektor blir ju gärna granskade om vi överlåter lite personuppgifter och data till andra. Sånt. Så det har ju vi varit tvungna att börja fundera på en hel del. Och sen så hur man hanterar bilder, alltså det finns jättemycket grejer till huruvida man ska använda tabeller överhuvudtaget. Sånt skapar ju inte förutsättningar. Så säg att Apple får för sig att släppa en webbläsare i den här smarta klockan som de har släppt. Helt plötsligt så blev det ännu smalare än vad vi var beredda på. Och då skulle man aldrig ha haft tabeller. Inte ens en kolumn i en tabell skulle funka i det läget. Antagligen så blir det väl Samsung som släpper det först då. Men DN var ju på oss i offentlig sektor precis hela hösten, kunde det kännas som. De inventerade liksom hur vi använde dela knappar och allting sånt där. Och hur liksom vi kunde hota den personliga integriteten. Och jag var ju jättetacksam att de gav sig på Region Skåne. För att där jobbar inte jag. Då gick de loss, jag tror att det var i första artikeln jag läste där, så var det just det här med homosexualitet eller liksom sexuell läggning och sånt där. Och det är ju att betrakta som en känslig personuppgift, så att det är ganska känsligt att skicka information till vänster och höger kring sådana här saker. Så att det här är en jättefråga för oss som vi liksom smärtsamt sitter och väntar på vad vi ska hitta på för någonting. Men det som händer det är att liksom, man ganska snart börjar liksom ett A och ett B-lag utkristallisera sig. Att man har sidor som man vet varför de finns där, och sen så har man ett B-lag som man inte riktigt vet vad tusan de ska vara bra för. Och om jag ska vara helt ärlig, så känns det som att vi på hemmaplan har väldigt stort B-lag, och sen kanske vi har en handfull där vi kan förklara varför de här sidorna existerar. Och det är ju vår utmaning. Men något som inte är så jäkla svårt kan jag tycka på hemmaplan, det är att jobba med prestandabudget. Och då ska man också tänka in ordet prestation. Det är inte bara prestanda som är hastighet, utan det är liksom hur väl det ska prestera i stort. Och eftersom vi är byråkrater så skickade jag ett så kallat tjänstutlåtande till vår kommunikationsdirektör, och han har beslutat att det här är vad vi gör från och med nu med webbplatser, så ska vi följa den här listan med krav. Och det är alltså krav som vi ställer på oss själva och som vi ställer på oss själva när vi beställer saker hos våra leverantörer och våra webbkonsulter, och vi kommer också vara tvungna att följa upp det. Och med vi så blir det ju jag. Så att när vi får en leverans så ska vi kolla så att det här stämmer. Och det är ganska enkla punkter kan jag tycka. I forntiden så ställde vi ju krav om att vilken version av Netscape och Internet Explorer som en webbsida var tvungen att leva upp till. Och vi som använder Explorer 9, vi får ju titta liksom, vad menar vi med standard? Så vi pratar ju om progressiva förbättringar i vårat sätt att hantera det här med att vi kanske släpar lite efter. Så att det ska funka för alla, men det ska funka jättebra för de som har moderna grejer. Och sen så har vi ju självklart, det är ju en del av lagstiftningen sedan förra året, det här med tillgänglighet. Det är en diskrimineringsgrund att diskriminera någon på sin webbplats. Och det har väl inte utkristalliserat sig exakt vad det innebär för någonting. Det finns ju inte jättemånga rättsfall kring det. Men för att vi i alla fall skulle sätta någon nivå så att det inte var helt godtyckligt, att det varierade för mycket mellan våra olika webbplatser, så satte vi en mätbar nivå som är WCAG 2.0 på nivå AA. Och det innebär ju exempelvis att man har kontrastkrav mellan text och bakgrunder och sånt där. Det är svårt att göra sådana häftiga designer med att man lägger en grå text på ett foto som har varierande bakgrund och sånt. För då går det bara inte att läsa. Då kan man hamna i en stol. Så att det är ju bra att vi slapp fundera särskilt mycket på den grejen. Då kan man hänvisa till en nivå så får konsulterna räkna på hur dyrt det blir att göra rätt helt enkelt. Sen så ska det ju ta lagom lång tid att ladda sidan. Så där har vi satt också lite tid på vad vi tycker är okej på kontoret där vi själva ofta sitter och hur det ska funka på mobilen i glesbygd. Och sen ska den ju också vara mobilvänlig. Och där har ju Google ett verktyg där man får det som bu eller bä verkligen kring. Är den här sidan mobilvänlig? Ja, den är mobilvänlig. Eller så får man bakläxa. Så det är också ett enkelt sätt egentligen att bara kunna jämföra. Och för att det här ska vara rättvist när vi jobbar med våra leverantörer så behöver vi ju sätta upp testsidor. För de kan ju inte ansvara för våra redaktörer att hitta på för någonting. Så då sätter vi upp testsidor där de får egentligen bevisa att de har gjort enligt protokollet på något vis. De kan bocka av respektive frågeställning som vi har. Men det finns ju en hel del teknik här. Men det som är poängen i varje fall, jag råkar ju sitta en hel del ute i glesbygd också. Så att jag är ju en av dem som har nytta av det här med att en webbsida går ganska snabbt. Men jag skulle ju inte säga att vem som helst ska ta de här siffrorna och säga att VGR använder de här siffrorna. Det här kan vi använda för att vi bygger en ny webbplats. Ska man putsa och göra redesign på sin nuvarande webbsajt kan det här vara lite ambitiöst möjligtvis. Så att sätt gärna en nivå som ni vet att ni kommer fixa och sen så gör ni det svårare och svårare för er över tid. Men för att komma till de här 100 webbplatserna som jag har tittat på, 13 000 undersidor, så kan man väl konstatera att våra webbplatser, de är jävligt överviktiga och de behöver banta. Totalt sett så är det här är alltså genomsnitt för alla sidor. I genomsnittet så är det 2,4 megabyte att ladda ner. Och intressant nog då så är det alltså dubbelt så mycket JavaScript och CSS jämfört med bilder. Så att hur någonting ska se ut och hur det ska liksom förflyttas, lägger man mer energi på att skicka sådant material än vad som ska visas. Så att det här har man ju, när man har utvecklat, har man ju antingen haft ont om krav på sig som webbutvecklare. Eller så har man ju tagit ganska många genvägar. Eller varit helt omedveten om att det här kan vara ett problem. För det gick ju fort på min dator när jag körde lokalt. Sidladdningstid. Ja, det som på kontoret kan vara 1-3 sekunder är sånt som gärna kan bli flera minuter om man är ute i glesbygd. Och jag körde en bredbandskollen som är ett sånt där sätt för att kolla vilken uppkoppling man har igår på hotellrummet. Och då är det alltså 45 megabit eller någonting sånt där. Som ni ser här så är det 0,035. Och det här är ett samhälle där det bor 350 personer i glesbygd i Dalsland. Det är alltså sämre hastighet än vad vi hade på de här modemens tid när man inte fick lyfta luren för att då var det någon som skrek i andra änden av huset. Och dessutom så är det 1,2 sekunder i väntetid, ren väntan på att någonting ska börja skickas per fil. Och den genomsnittliga webbsidan, alltså undersidan av de här 13 000 som jag har tittat på, har 77 stycken filer. Så att multiplicerar man 77 med 1,2 sekunder så får man reda på hur mycket tid som bara går till spillo på att sitta och vänta. Om man har den här exemplet på uppkoppling. En fördel med bredbandskollen också som verktyg är att man kan gå in där och kolla hur illa är det i mitt upptagningsområde. Men alla här har inte fördelen att kunna rita ut exakt geopositioner på en karta över att vi skiter i de som bor i Säffle för att det är 2 kilometer på fel sida av gränsen. Utan jag tror att de flesta av er har kanske, ni är intresserade av att prata med andra. Men det, som sagt då, det är ett problem då. Vi har ju satt en nivå på 85 av 100 för hur vi tycker att Google PageSpeed ska vara. Och snittet är 58 i det här fallet på de här webbplatserna. Och användbarhetsbetyg sätter vi krav på oss själva att vi ska ha 100 av 100 och 95 är det som de här har gjort. Så det kan ju vara en liten väckarklocka över att det kanske inte är jätteenkelt att göra. Att uppnå 100, det är kanske det vi borde förstå här, att vi kanske gapar efter för mycket. Sen så har jag gjort lite annat gräv också och kollat den genomsnittliga längden på sidtitlar apropå det här med sökmotoroptimeringsgrejerna som vi hade i den här, vad var det du kallade det för någonting?
Experience Exchange.
Den genomsnittliga sidtiteln är 46 tecken, vilket håller sig inom det som anses vara praxis. Och det är ju faktiskt en utmaning att vissa webbplatser, och då nämner jag inte några namn, vissa webbplatser har 98 tecken som genomsnitt. Och det är alltså ungefär 60 tecken mer än det som får plats i fliken i webbläsarfönstret. Och förutom att det kan vara ett sökmotoroptimeringsproblem så är det ju definitivt ett användbarhetsproblem. För att har man då inte innan de här 30 tecknen förklarat vad tusensidan är bra för, då kommer ju ingen att veta det när de är inne på den sidan eller när man ska återgå eller växla mellan de här flikarna. Så det är ett bekymmer som man behöver ta tag i. Och det finns sätt att man kan kolla de här sakerna. Men man kan väl konstatera att det finns många anledningar och finns många sätt vi kan förbättra oss på. Och Google, när de designade om Google Plus, det där sociala nätverket som typ ingen annan än jag och de använder, så satte de en ganska ambitiös nivå och gjorde riktigt, riktigt stora förbättringar utifrån prestandaperspektivet. Man alltså halverade och tog bort liksom 9/10, man gjorde jättestora grejer. Vi får se om det kanske blir fler användare på den. Vi får se. Men det är ju ett intressant sätt att man sätter ett ambitiöst prestandamål egentligen, att man... Och så att man gör det svårare och svårare att leva upp till den. Men om man vill då så kan man få det här grävet som jag har gjort. Så kan man få det sorterat efter hur stor påverkan det har. Så att de här 100 vanliga webbplatserna, om man ska kolla bara efter en viktad förbättringspotential. Då är det som är störst bekymmer eller störst utmaningar överst i den här listan. Då. Så det är någon form av topplista över vilka bekymmer man har. Det här är jätteintressant att köra på sin egen webbplats. Att man kollar det. Den första punkten om att JavaScript och CSS är i vägen, det är ett jättebekymmer att ta tag i på en befintlig webbplats, utan det är något man väntar med till nästa webbplats. Så att det man gör när man kollar på den här typen av rapporter, det är att man kollar vad är enkelt. Vad kostar inte så mycket, vad kan vi göra nu, vilka krav ska vi ha sen och så vidare. Så att man kan sätta upp en sån här prestandabudget med krav för en befintlig sajt och kanske höja ribban till nästa. Ett riktigt, riktigt fynd i den här listan med de här gräven. Man kan inte räkna med att man alltid fått fynd. Men punkt 3 här, att aktivera komprimering på textfiler, är ett jättefynd. Ni ser att det är 13,5 i jämförelse med 41 då för den här JavaScript-grejen. Men grejen med att aktivera komprimering, det är att det är ungefär en kryssruta för någon tekniker som har tillgång till eran miljö. Det tar i värsta fall en timme att fixa det. Och det slår igenom på hela webbplatsen, på alla textfiler. Och helt plötsligt så händer det magi. Textfiler tar bara en tiondel så lång tid att skicka. Så att det är det man gör egentligen när man tar den här typen. Det är att försöka putsa på saker. Eller att man strävar mot att göra ännu bättre ifrån sig. Och för den som inte har börjat med de här sakerna överhuvudtaget, så ska jag egentligen gärna göra lite reklam för version 2 av det här webbprotokollet HTTP som man ibland ser i webbadresser och sånt där. Enligt den här listan som jag har fått fram här så finns det inga stora vinster med att gå över till HTTP2. Men det är ganska många sådana här dåliga samveten i hur man byggt sin webbplats på lite tveksamma sätt som man slipper ta tag i om man går över till HTTP2. Så fundera på den först. Det kan vara en ganska bra grej. Nu börjar få ont om tid, så jag hoppar över till lite exempel på verktyg. PageSpeed är det som jag har använt för att gå igenom de här webbplatserna. Och det kan man göra automatiserat. Och det är väldigt, väldigt trevligt om man har lite utveckla kompetens själv, eller man kan uppdra åt någon kollega eller lägga ut på en beställning. Att man kollar var finns det API:er så att man kan automatisera, slippa göra stickprov. För då kan man ju få större mönster så man kan se vad som faktiskt är ett problem på väldigt många sidor. Och sen så finns det massor med annat. Har man en sökmotor inbyggd i sitt publiceringssystem, då kan man ju fråga den sökmotorn, för den vet ju hur långa sidtitlar ni har. Den vet hur lång snittlängd ni har på innehållet. Ifall det finns rubriker, huvud- och underrubriker och sådana här saker. Så att man kan göra väldigt mycket indexanalys där exempelvis. Och Elkstacken gör jag gärna lite reklam för. Den kan ta valfri teknisk logg egentligen och visa upp det på ett Google Analytics-liknande sätt. Och det är gratis som verktyg. Men om man nu vill gå all in med prestanda och man vill nå insikt och känna empati för sina användare, då kan man göra som Peter Antonius föreslår det här. Man kan ha en vecka då man sätter sig i den sits som ens användare sitter i. Att man helt enkelt får reda på hur långsam är vår webbsida. Att man liksom stryper den här 2G-tisdagen, är någonting som Facebook gick ut med, jag tror det var i september-oktober förra året. Att anställda på tisdagar kan välja att idag, man får det som en fråga när man loggar in på datorn så här. Idag, ja tack, jag vill köra en 2G tisdag och då begränsas din internetuppkoppling till hastigheten av 2G, det mobila 2G-nätet. Jag vet inte, det kanske bara var jag som surfade på nätet under tiden vi hade 2G-nät, men det gick verkligen långsamt. Jättelångsamt, alltså det kan säkert ta en timme att ladda in en populär tidning starttiden med alla bilder och sånt. Sen så finns det, föreslår ju Peter då andra dagar att man kan nå insikt i hur de med synnedsättning har det, hur de som har det som navigerar med tangentbord, om man är färgblind eller enbart har en mobil, vilket blir allt vanligare att färre, inte lika stor andel som har en dator överhuvudtaget, så man kan inte säga gå och gör det på datorn istället. Och vilka av de här användarna tror du kan få en bättre upplevelse av er webbplats? Det var egentligen allt jag hade att presentera. All data finns på den där länken som ni har på skärmen nu. Tack för mig!
Jag tycker jag känner av passionen du har över det här området när du pratar.
Jajamän!
Så det är väldigt kul. Jag vill ställa en första fråga innan jag öppnar publiken. Men vad jag funderar på är så här, hur ofta bör man göra sådana här koll på, som sagt?
Så det är ju som så mycket annat webbanalysarbete, så gör du 15 minuter per år så är det bättre än att inte göra det alls. Men jag tycker att man borde göra nollmätning imorgon, eller om man nu är på workshopen så gör man det kanske på måndag. Men att man gör nollmätning så man vet, så man har koll på läget, hur ser det ut nu. Och sen så försöker man planera in det, okej, är vi nöjda med det här eller hur illa är det? Ska vi ta tag i det här nu eller sen? Sen så när man kanske vill börja göra det till en vana, så jag tror att vi kanske kommer göra kolla en gång i kvartalet eller någonting sådär. Och då är det egentligen att se att konsulterna levererat det, att de levererat det de påstår att de har levererat. För de ska egentligen tala om bu eller verkligen huruvida de lever upp till prestandabudgeten vid varje leverans. Så att de kommer att ge återkoppling en gång i månaden. Och så här är det mycket webbanalys. Det är väldigt bra att låta någon annan göra det, någon som får betalt för att göra det.
Okay, det
så, låt konsulterna göra det, tycker jag, om man har sådana.
Ja, tycker jag låter bra som konsult också att få hjälpa till. Men toppen, vill du ha en till fråga till Marcus? Innan här gången. Ja, men då tackar jag jättemycket för din presentation.
Tack så mycket.
Det var allt för detta avsnitt av podden Webbstrategi för alla. Något som skulle göra mig jätteglad är om du sökte upp podden på iTunes och satte ett betyg och skrev vad du tycker om den här podden. Nästa avsnitt kommer att handla om hur man avvecklar en webbplats på ett kontrollerat sätt. Tills nästa gång, ha det gott!